Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The History of Money av kulturantropologen Jack Weatherford är en populär historisk och ekonomisk översikt över hur pengar har förändrat samhällen. Boken följer utvecklingen från varor som snäckskal och ädelmetaller via mynt, banker och papperssedlar till elektroniska betalningar. Weatherfords huvudsakliga fråga är inte bara vad pengar är, utan vad de gör med människor, stater och relationer mellan länder. Han visar hur ett betalningsmedel kan underlätta handel och samarbete, men också finansiera krig, stärka härskare, skapa skulder och förstärka ojämlikhet. Framställningen organiseras kring stora förändringar i penningens form och användning. Myntens genombrott i antiken, finansens utveckling under renässansen och övergången till digitala överföringar blir avgörande brytpunkter. För svenska läsare ger perspektivet en användbar bakgrund till ett vardagsliv där kort, swish och bankappar ofta har ersatt kontanter. Boken är skriven för en bred publik och använder historia, antropologi och ekonomi för att göra ett abstrakt ämne konkret. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från bytesvaror till mynt som kunde bära statens auktoritet. Weatherford börjar med att avvisa den förenklade bilden av att alla samhällen först levde genom rent bytet och att pengar sedan uppstod som en teknisk förbättring. Olika föremål har fungerat som värdebärare i skilda miljöer, exempelvis snäckskal, salt, tyg och metaller. Deras användbarhet berodde inte enbart på materialet utan på gemensamma regler, återkommande handel och social acceptans. Därför blir pengar i boken lika mycket en kulturell överenskommelse som en ekonomisk sak. Myntens uppkomst i Lydien i dagens Turkiet lyfts fram som en särskilt betydelsefull förändring. När metall fick en fast vikt, en igenkännbar form och en härskares stämpel blev den lättare att räkna, kontrollera och använda över större avstånd. Den politiska makten garanterade i praktiken myntets status, samtidigt som myntet gav makten nya sätt att ta upp skatter, betala soldater och organisera handel. Analysen hjälper läsaren att förstå varför pengar aldrig är helt neutrala. Ett mynt eller en sedel representerar förtroende för institutioner, och när det förtroendet försvagas kan själva betalningsmedlet snabbt förlora sin funktion. I ett svenskt sammanhang syns samma princip i tilliten till Riksbanken, banker och det nationella betalningssystemet, även när betalningen sker utan fysisk valuta. För det andra, renässansens banker gjorde kredit till en motor för handel och kapitalism. Bokens andra stora brytpunkt är renässansen, då Europas växande handelsstäder utvecklade banker, växlar. Lån och mer avancerade former av bokföring. Weatherford betonar att papperspengar och kredit inte bara ersatte tunga metallmynt. De förändrade möjligheten att bedriva handel mellan avlägsna platser, samla kapital och hantera risk. En köpman behövde inte längre transportera stora mängder silver för varje affär utan kunde använda dokument och bankrelationer som byggde på förtroende. Därmed blev pengar allt mindre bundna till en fysisk vara och allt mer till löften om framtida betalning. Detta bidrog till att försvaga den äldre feodala ekonomin där jord och personliga skyldigheter stod i centrum. Samtidigt fick stater, handelsmän och långivare större betydelse än lokala jordägare. Weatherford kopplar också finansens utveckling till kultur och makt. Rikedom kunde stödja konst, lärdom och statsutveckling, men den kunde även koncentreras hos grupper med tillgång till krediter och politiska privilegier. Poängen är att finansiella innovationer alltid har sociala följder. För en svensk läsare är detta relevant när man ser hur bolån, pensionsfonder och företagskrediter formar vardagsekonomin. Pengar fungerar då inte främst som sedlar i plånboken utan som ett nät av avtal, skulder och institutioner som fördelar möjligheter och risker. För det tredje, guldstandard, inflation och växelkurser visar att pengar är ett politiskt system. Weatherford behandlar inte penninghistoria som en enkel följd av uppfinningar. Han visar också hur olika penningordningar skapar konflikter mellan stabilitet, handel, statlig handlingsfrihet och social rättvisa. Guldstandarden framstår som ett tydligt exempel. Att knyta valutan till guld kunde skapa ett starkt löfte om begränsad utgivning av pengar och stabila växelkurser. Men systemet begränsade också regeringars möjligheter att svara på kriser, krig eller arbetslöshet. Boken använder vidare inflation och hyperinflation för att visa att pengar förlorar sin vardagliga funktion när priserna rusar och allmänhetens förtroende bryts. En valuta är alltså inte värdefull enbart därför att den är laglig utan därför att människor tror att den går att använda imorgon. Växelkurser och valutaspekulation gör dessutom tydligt att pengar har ett internationellt liv. Företag och stater påverkas av hur den egna valutan värderas mot andra, medan handlare försöker minska risken i framtida affärer. För Sverige med en liten och öppen ekonomi är detta perspektiv särskilt lätt att känna igen. Kronans kurs påverkar importpriser, resor och exportföretags villkor. Weatherfords breda poäng är att penningpolitik och valutaarrangemang aldrig bara är tekniska frågor. De avgör vem som bär kostnaden när ekonomin förändras oss och vilka aktörer som får möjlighet att skydda sig mot osäkerhet. För det fjärde, nära pengar och vardagliga betalmedel utvidgar vad som räknas som valuta. En styrka i Weatherfords upplägg är att han inte begränsar pengar till mynt och sedlar. Han diskuterar även nära pengar, alltså tillgångar eller betalningsformer som kan användas på ett begränsat sätt eller lätt omvandlas till vanliga pengar. Exempel som matkuponger visar hur ett samhälle kan skapa köpkraft med särskilda regler för vad den får användas till. En sådan lösning är praktisk för den som vill rikta stöd, till exempelvis mat eller boende, men den visar också att pengar kan bära politiska och moraliska villkor. Mottagaren får ett värde men inte alltid samma valfrihet som med kontanter. Denna observation gör boken mer användbar än en ren berättelse om gamla valutor. Den riktar uppmärksamheten mot frågan om vem som bestämmer över betalningsmedlets användning. Samma grundfråga återkommer i moderna reformer när arbetsgivare ger förmåner. När presentkort låser konsumtion till en viss kedja eller när digitala plattformar styr vilka betalningar som är möjliga. I Sverige kan man jämföra med riktade bidrag och subventioner där pengarnas syfte delvis definieras av offentliga regler. Weatherford visar därmed att valutan alltid har gränser och villkor, även när den upplevs som självklar. Att förstå dessa gränser hjälper läsaren att se skillnaden mellan ekonomiskt värde, faktisk köpkraft och friheten att själv välja. Slutligen. Prognosen om cyberpengar förklarar både bokens aktualitet och dess tidsbundenhet. Weatherford beskriver elektroniska pengar som den tredje stora omvandlingen i penningens historia. När boken skrevs stod internetbetalningar och elektroniska överföringar i snabb utveckling och författaren förutsåg att kontanter skulle få en mindre central roll. Den förutsägelsen har i stora drag blivit relevant. Kortbetalningar, nätbanker och mobila betalningar har gjort penninghantering snabbare och mer osynlig i vardagen. I Sverige är Swish ett tydligt exempel på hur en överföring mellan personer kan ske omedelbart utan sedlar eller mynt. Men bokens perspektiv är viktigare än dess enskilda framtidsbild. Weatherford framhåller att en ny betalningsteknik kan förändra kultur, politik och maktförhållanden, precis som mynt och banker gjorde tidigare. Elektroniska system kan göra handel enklare och minska kostnader, men de kan också samla information hos banker, teknikföretag och myndigheter. Tillgången till betalningar blir dessutom beroende av infrastruktur, identifikation och digital kompetens. Därför väcker boken frågor som fortfarande är centrala i diskussionen om ett mer kontantlöst samhälle och digitala centralbankspengar. Samtidigt bör läsaren komma ihåg att boken föregår dagens smarttelefoner, kryptotillgångar och många nutida regleringsfrågor. Den ska alltså inte läsas som en exakt prognos över digital finans, utan som ett historiskt argument för att varje ny penningform omformar förtroende, kontroll och deltagande. Sammanfattningsvis, The History of Money passar läsare som vill förstå ekonomi genom historia och samhällsvetenskap utan att börja i avancerade modeller eller tekniska formler. Den fungerar väl för studenter, allmänbildningsintresserade och yrkesverksamma som vill sätta dagens betalningssystem i ett längre perspektiv. Särskilt givande är den för den som lever i ett allt mer kontantlöst Sverige och vill förstå varför pengar bygger på mer än metall, papper eller siffror på en skärm. Boken ger praktisk intellektuell nytta genom att koppla ihop vardagsfenomen som inflation, räntor, valutakurser och digitala betalningar med de institutioner och historiska konflikter som har format dem. Läsaren får därmed bättre förutsättningar att se att ekonomiska regler alltid innehåller prioriteringar om makt, risk och tillit. Jämfört med mer traditionella böcker om ekonomisk historia utmärker sig Weatherford genom sitt antropologiska synsätt. Han behandlar pengar som en social uppfinning och rör sig mellan marknader, religion, politik, krig och vardagsliv. Den breda ansatsen gör framställningen tillgänglig och minnesvärd, även om den ibland förenklar stora utvecklingslinjer och har ett märkbart fokus på USA i senare avsnitt. Den som söker en detaljerad analys av centralbanker eller modern makroekonomi behöver komplettera med mer specialiserad litteratur. Men som en sammanhängande introduktion till hur betalningsmedel har format civilisationer och hur digitaliseringen fortsätter processen. erbjuder boken ett ovanligt användbart helhetsperspektiv. Om du vill stödja Jack Weatherford, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!